För ett tag sedan så fick jag en fråga på en middag. Då frågade en kvinna mig så här: Jeanette, vad brinner du för? Och vad jag brinner för, det var, du vet, så här, så hjärtat börjar bulta och tårarna kommer fram. Och jag tänkte en stund och så sa jag: jag brinner för att barn, unga och äldre ska kunna få dela Guds ord tillsammans. Jag brinner för en kyrka för alla generationer. Och vi har som familj varit ute mycket runt om i olika församlingar, spelat och sjungit och har haft stora barnmöten och barnkörer. Och i de sammanhangen fått träffat väldigt mycket föräldrar och väldigt mycket barn och unga. Och jag inser att det här, att få dela tron tillsammans med alla generationer, jag tycker det är så vackert. Och sen vill jag säga, när jag säger ordet familj, så behöver det ju inte bara vara på ett sätt. En familj kan ju se ut på så otroligt många olika sätt. En familj kan vara som vi är, mamma, pappa och fyra barn, men man kan vara ensamstående, eller man kan vara en mor och farförälder, eller du kan ha, ja, men hjärtat för barn och unga. Du har alltid några barn och unga hemma hos dig. Så familj, tänker jag, och inte minst tänker jag att församling är ju familj, där vi får finnas för varandra och med varandra. När man jobbar som jag gör med barn och unga, så får man ju, jag tycker det är väldigt härligt att be med barn. Barn har så nära relation, de har så närhet till Gud. Är det någon som är med mig i den tanken? Om man frågar i en sån här samling, eller allmänt till vuxna, har vi någonting att be för? Då tänker vi till lite liksom, och jag vet inte om det är så mycket. Men frågar vi barn, har du något att be om? Då är alla händer uppe. Och det finns direkt, en sån närhet och en sån direkthet till att få närma sig Jesus. Och jag hade ett ganska roligt exempel. Min son, han, barn är roliga, ni ska få höra. Vi hade en samling för väldigt många barn. Och jag frågade: finns det någonting här som ni vill att vi ska be för? Och det var många händer som sträcktes upp. Och vi bad för skola, vi bad för klasskompisar, vi bad att man skulle få en kanin som man har önskat sig. Och så kom en tjej och sa: jag skulle jättegärna vilja be för min morfar som är sjuk. Och då såg jag hur min son, 5 år, det plirade till lite i hans ögon och han räckte upp handen. Och jag frågade: Fred, vad vill du att vi ska be för? Jag vill be för min pappa, säger han då. Och jag hinner tänka: min man, men han är ju här. Vad är det nu som har hänt? Jag vill be för min pappa och att han ska få mer hår. Hans pappa har inte så mycket hår längre, så det var liksom en stor bön helt enkelt. Och det finns någonting befriande, tycker jag, med barnen som har sån lätthet till det mesta. Jag tänker ibland att vi alla har en bild av familj och hur en familj ska se ut. Ni vet, ja, men när jag var liten så kunde jag kolla på en serie som gick, som heter Lilla huset på prärien. Är det någon som känner igen den? Japp, det är några här. Och i den lilla, vad ska man säga, serien var det ju, så kunde man ju känna, åh vad mysigt de hade det. Det var så mysigt när de satt där vid köksbordet tillsammans och de åt och de skrattade. Och jag tänkte så här, det här är ju familj. Men det är ju inte alltid så det kan se ut i en familj. Det kan ju se ut på väldigt många andra sätt också. Och där tänker jag att ibland finns det ju en risk att vi har en bild av hur vi tänker att en familj ska se ut. Och så kan vi vara lite fast i den. När jag var nygift, då hade både jag och min man en ganska klar bild hur vi tänkte att vår relation och vår familj skulle se ut. Man kan säga att Våra bilder stämde inte riktigt till en början. Jag hade min bild klar och min man hade en lika bild klar. Och sen så kunde vi krocka ganska mycket till en början. Innan vi hittade det som blev våran bild. I början så kunde vi ha ganska mycket oense om det mesta. Liksom. Det kunde vara allt ifrån färgen på en badrumsmatta till, ja men ni förstår, det mesta. Det tar ett tag innan man hittar det här viet. Och vi försökte ganska mycket förändra varandra. Tills vi insåg att det var ju just våra olikheter som var det som var, det, som var gåvan med oss. Att vi liksom hade olika saker, olika längtan, olika syn blev ju faktiskt det som blev vår styrka tillsammans. Om ni skulle se mig tillsammans med alla, med min man och mina fyra barn, så skulle man ju kunna tänka, vilken perfekt familj. Och sen dessutom lägga till att jag har några svärsöner nu dessutom, så kan man ju tänka, det här är en perfekt familj. Men det är ju inte hela bilden. Det finns ju stunder då vi också har väldigt mycket som vi kämpar med. Och här har jag tänkt ibland, när jag är ute och träffar mycket föräldrar, att det kan bli en sorg för oss när bilden av hur vi tänker att saker ska vara förändras. Det kan komma in sjukdomar, det kan komma in konflikter. Det kan komma in skilsmässa, det kan komma in barn som har det svårt. Livet händer. Och ibland när vi håller ihop den här perfekta bilden av familjen, så kanske man känner, jag kommer aldrig hålla måttet. Jag kommer aldrig orka. Och här har jag tänkt lite, men hur såg det ut i Bibeln? Finns det bara perfekta familjer i Bibeln? När jag läser Bibeln så blir jag väldigt uppmuntrad, måste jag säga. För den är full av vanliga människor, precis som jag. De är inte så perfekta, men det de har och det de ser, det är att, att Gud använder oss vanliga människor för att göra stora saker. Han använder oss inte för att vi är perfekta, utan han använder oss just för att han ska kunna komma och förvandla och få göra stora saker genom oss. Jag märker att en del av mina vänner håller så fast vid saker som har hänt dem eller saker som har varit tung för dem, så att de inte riktigt kommer vidare. Och där tänker jag att man kan tänka på lite olika vis. Jag har, när mina barn är hemma så försöker vi samlas när vi äter mat, om vi har middagar tillsammans. Och så försöker vi dela saker som har varit bra och saker som inte har varit bra under dagen. Vi brukar kalla det för high and lows. Vi delar glädje och vi delar någonting som inte varit lika enkelt. Och när vi sitter där vid middagsbordet, då kan det ju vara allt ifrån att någon delar, att jag fick inte god mat i skolan idag, till att det faktiskt var någonting som hände i skolan som inte kändes bra. Och då kan jag säga, vet du vad? Det här kan vi ge till Jesus. Och så kan det bli lite naturligt där på kvällen när vi ber aftonbön, att vi kan ta med det som har varit bra och det som har varit dåligt. Någonting som jag märker är viktigt vid de här middagsstunderna, det är att även jag och min man delar saker som har varit bra och som har varit dåligt. Och min mamma tyckte det har varit jättejobbigt. Men ska jag dela saker som inte gått bra idag? Han jobbar som ekonom och tänker, ska jag dela en dålig ekonomirapport? Eller vad är det ni vill att jag ska dela? Men att han delar lite av någonting som inte bara känns bra, och sen delar någonting som känns bra, har gjort någonting med barnen. Att de kan se att vi har också det. Vi har också saker som vi kämpar med. För ett tag sedan så... Ja, men det har varit en liten tyngre tid i mitt liv. Min pappa är sjuk. Han är inte så gammal och han har fått en sjukdom. Och det har påverkat mig på väldigt många sätt. Och jag hade en dag hemma då jag gick och tårarna rann och jag kände mig låg. Jag var ledsen. Då kom min son till mig och frågade, men mamma, är du arg? Är du irriterad på pappa? pappa eller vad är det som har hänt? Liksom. Och då kunde jag säga, jag är ledsen. Jag är ledsen för det här med morfar, att han är sjuk. Och då spände min son ögonen i mig och så frågade han, har du gett det till Jesus? Jo, men det har jag ju, sa jag. Men släpp det då. Och då kunde jag ju faktiskt släppa det. Och där kan jag återigen bli så påmind om barn. Vilken rikedom det är att vi kan få, att jag kan lära mig även så mycket av Gud genom mina barn. Man blir påmind om storheten. Och när man delar livet tillsammans som familj, som ni är i den här församlingen, som kyrka eller var man befinner sig, så delar vi också livet. Vi delar saker som vi är glada för, saker som vi kämpar med, att vi tappar bort saker, att vi glömmer saker. Det är det som är en del av livet. Och min önskan, det är inte att mina barn ska prata om vilken otrolig mamma jag var. Utan jag vill att de ska prata om vilken otrolig Gud vi har. Jag vill ta med er lite till Nehemjas bok i Bibeln. Och här har vi historien om Nehemja. Som handlar om hur han ska återuppbygga. Och för att en hel ny generation ska byggas upp. Jag tänker att vi ska ta oss tillbaka till tiden runt 587 före Kristus, när babylonierna hade tagit sig in i Judén och förstört staden Jerusalem. Och de hade rivit hela Salomos tempel. Det här var tredje tillfället som staden invaderats och rivits totalt ner. Någonting gör att folket inte bygger upp templet igen. Och de började falla ifrån sin relation med Gud. Man följer inte längre Guds väg som tidigare. Och Jerusalem har på många sätt kollapsat. Både religiöst och politiskt. Men samtidigt så finns det en judisk man som hör talas om detta. Och han känner något i sitt hjärta. Ni vet det där, det brinner till. Han kände det så starkt så tårarna rann. Detta öde kring Jerusalem drabbade då den här mannen Nehemja så djupt. Han bad och han fastade för sin nation och för folket. I Nehemja 1 och 4 så kan vi läsa. När jag hörde detta satt jag gråtande och sörjande i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Jag tänker, det intressanta är att efter en sån tung och sorgsen period så kommer det sån styrka över Nehemja. Det får honom att vilja ta initiativ. Mitt i en tung sorg så föds en dröm. Och vad gör Nehemja med sin oro? Han kastar sig inte ut. Och han hastar inte in i Jerusalem med murbruket i handen. Nej, han stannar upp för att be och fasta. Han litar på att Gud har det här i sin hand. När tiden är inne för att gå så går jag. Och till dess så ber jag. Jag tycker det här är så intressant med Nehemja. För han ber inte till Gud att han ska resa upp muren på nytt och göra Jerusalem till en rik och vacker stad. Nej, hans bön är: ge mig en möjlighet att gå dit och bygga. Hans bön är: jag vill vara med och göra skillnad. Jag tycker det är en väldigt vacker bön. Och Nehemja var en visionär och han ville verkligen arbeta tillsammans med Gud. Så han bad om att ett tillfälle skulle öppna sig. Men mitt i denna vackra berättelse finns ju även en annan bild. Det var jobbigt och det var motigt och det var inte lätt att bygga upp den här muren igen. Och folk hade blivit trötta. Man hade tappat både tro och ork. Och man hade totalt tappat riktning. Nehemja, han samlar alla kring en ny idé. Och vi kan läsa om den i Nehemja 3 och 14. Bredvid dem arbetade Shalom, Halosheks son, ledare för det andra Jerusalemområdet. Han och hans döttrar. Dalporten reparerades av Hanun och invånarna i Sanoch. De byggde upp den och satte in dörrar med lås och bommar. Dessutom reparerade de 1000 alnar av muren ända fram till dyngporten. Malakia, Rekavs son, ledare för Bet-Hashen-området, reparerade dyngporten. Han byggde upp den och satte in dörrar med lås och bommar. Visionen blev personlig när var och en fick sina familjer med sig. De gjorde det tillsammans. Det var söner, det var döttrar, det var föräldrar. Och tillsammans så kunde de bygga upp hela den här muren igen. Och jag tänker att Gud kan verkligen använda alla familjer för att visa på sin storhet. Precis som vi sjöng. Han är en stor Gud. Nehemja, han ser det här. Och han verkligen också litar på att ge saker till Jesus. Och ibland när det kommer oro, när vi tappar ork, när vi tappar riktning, då kan vi ju bli så otroligt paralyserade. Kan ni känna igen er i det? Man blir så otroligt rädd och orolig som man nästan blir förlamad av och till. Därför är det ju så fint med en familj och en församling där vi tillsammans kan påminna varandra om. Vi kan ge saker till Jesus. Och när jag inte orkar be i egen kraft så kan jag ju faktiskt få hjälp av min familj, av min församling, att få bära saker i bön. Jag tänker också att Gud på så många vis i Bibeln visar på hur han vill använda det som har varit jobbigt för oss och trasigt för oss, för att han ska få berätta sin historia. Så vår identitet sitter inte i den perfekta bilden utan i någonting större. Jag är så otroligt tacksam för mina 4 barn. Och som jag nämnde tidigare så lär jag mig så mycket av dem. Och på många olika sätt så är mina barn också mina förebilder. Jag lär mig nytt hela tiden. Saker jag inte visste att jag behövde lära mig också, ska jag lägga till. Och ibland är det lätt att tänka att en förebild behöver vara så perfekt. Men jag tror att det är fullt tillräckligt att bara vara en vanlig människa med både styrkor och svagheter. Både möjligheter och begränsningar. I Bibeln så kan vi läsa i andra Korintsebrevet 12:9. I svagheten blir kraften störst. När vi vågar visa vår svaghet och sårbarhet, när vi vågar sträcka ut en hand om hjälp, det är då vi också kan få se hur mycket vi kan få bära varandra och hur Gud bär oss, helt enkelt. Jag skulle vilja ge er en bild. Det här är faktiskt en sann historia som jag ska berätta. Den bilden kallas det ensamma trädet. I Saharas öknen så är det väldigt mycket sand och väldigt torrt. Är det någon som har varit i Saharas öknen här? Nej. Det är i alla fall väldigt torrt och det är väldigt varmt, har jag fått återberättat för mig, ska jag säga. Jag har inte heller varit där. Det fanns ett träd som växte i öknen och det växte där helt ensam. Det hade funnits flera träd runt omkring dem, men de hade alla dött. Just för att det var så varmt och så torrt. Så det var flera mil långt bort till andra träd. 40 mil faktiskt till nästa träd. Och man funderade på, vad var trädets hemlighet? Hur hade det överlevt där mitt ute själv? Det här trädet, det blev ett väldigt bra riktmärke. Och det kunde vara liksom, aha, ska du åka åt det hållet, då kan du köra till höger om trädet. Ska du åt det här hållet? Ja, men då kan du köra till vänster om trädet. Men 1973, då kom det en man som, man kan säga, han körde inte bil så bra. Så han lyckas köra på det här ensamma trädet. Så trädet dog. Och nu var man ju nyfiken på, hur kunde det här trädet överleva utan vatten och utan andra träd? Så man började gräva. Och man grävde och man grävde. Och man grävde lite till. Och när man hade grävt 30 meter ner så hittade man vatten. Trädet hade sina rötter så djupt ner att det var ju det som var hemligheten, att det kunde leva där ute själv, ute i öknen. Den hade hittat källan till vatten. Och jag hörde en så bra mening i en predikan för ett tag sedan som sa så här: det som inte syns i ditt liv har betydelse för det som syns. Det som inte syns i ditt liv har betydelse för det som syns. Och så var det ju för det här trädet. Det finns ju väldigt mycket i vår värld som syns och som händer. Hur bra vi är, vi kan jämföra oss, vi kan känna oro för saker som sker och som inte alls känns, ja, men det känns, kan kännas jobbigt. Och om man då tänker att vi kan få fylla på med källan, vi kan få fylla på med Jesus, förstå vilken kraft vi kan få. Och att det som inte är så synligt för oss kan ge oss en otrolig kraft att ta oss ut i livet och i världen. Förre vice generalsekreteraren heter han, Jan Eliasson. Han jobbade för FN och han uttryckte det här så bra, tycker jag. Om man ska övertyga och nå framgång, då måste man brinna för det man arbetar med. Det ljumma når inte fram. Och jag tänker just som jag började prata om, vad är det jag känner att mitt hjärta bubblar för? Vad är det jag känner att jag brinner för? Det är ju det här som jag försökte beskriva, familjer och tro för alla generationer. Men det är ju ingenting som jag kan vara runt och dela och inspirera till i egen kraft, utan jag måste ju fylla på med källan. Jag måste fylla på med Jesus. Och den källan är ju så rik och det finns inget stopp. Och det är jag så otroligt tacksam för. När livet inte bara är lätt, när barnen inte mår bra, när jag inte vet vilken riktning jag ska gå, så kan jag få fylla på med den källan, med Jesus. Och det är man ju väldigt glad för. Och här har vi ju en hemlighet, alla vi som sitter här. Vi har en hemlighet som kanske inte alltid syns. När ni är ute här i Älvsbyn så syns det ju kanske inte tydligt. Men det finns ju inom er, den här källan av Jesus och den kraften som bara han kan ge oss vidare. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus att du kan fylla på oss med den källan, Jesus. Tack att du är livets vatten, Herre. Tack att du ger oss det som inte syns. Och att vi får lägga våra liv, Jesus, i dina händer, Herre. Tack också att vi precis som Nehemja får gå på visioner, gå på drömmar, våga ta steg som kanske ännu inte är synliga. Men tack vare dig Jesus så kan du leda oss framåt. Och jag vill be dig för hela den här församlingen. Jag vill be dig för, som vi fick höra i en bön här tidigare, tack Jesus att de får finnas kvar. Och tack att de får ha ditt hus, Herre, att komma till och be och fylla på med källan av dig Jesus. Och tack att vi får lägga ner många drömmar här och många visioner, Jesus. Och låta den här församlingen och den här kyrkan få fortsätta att växa. Och få fortsätta flöda av din källa, Jesus. Tack Gud för att du är god. Och tack Gud att du är stor. Och du kan göra stora saker genom oss. Amen.